Hjärtligt välkommen ska ni vara till Toto Balotto. Det är torsdag den 15 april och Champions League har fått sina fyra semifinallag. Det blir från tisdagen väldigt väntat Chelsea, PSG, Real Madrid och Manchester City som till slut är förbi kvartsfinalen. De levde lite farligt där, fick rejält med jävla hjälp av Emre Can som... jag vet inte riktigt vad han gör med sin vänsterarm i det där läget. Alltså det är väl en sak att man får något hjärnsläpp när en match är död. Men i det läget, man såg det också på Emre Cans minspel efteråt. Han visste ju att...
jag fuckade upp där.
Det här var inte bara en vanlig uppfuckning hemma mot Mainz i sjunde omgången i Bundesliga när allting går att reparera. Utan det här var vår chans att göra någonting av den här säsongen. Kanske för Emre Can att göra någonting av sin karriär. Jag vet inte, alltså, vem är Emre Can för dig karriärsmässigt? Har han liksom nått upp någonstans där det är rimligt att prata om honom som en stor spelare?
Det som inte kommer upp direkt är ju hans landslagskarriär. Så om jag bara liksom fokuserar på klubblagskarriären så är väl Emre Can en spelare i Liverpool som inte var speciellt omtyckt av supportarna under en tid där Liverpool hade ganska stora problem. Och sen när Liverpool började bli det nya Liverpool, då var han en av de spelarna som offrades först. Jag kommer inte ihåg exakt, han lämnade det där 2018, gick till Juventus. Kom till Italien till ett redan titelvinnande lag. Alltså till ett redan fungerande maskineri. Så att det var inte så att Emre Can bidrog direkt när han kom dit. Utan han blev en bra utfyllnad spelare. Så Emre Can är en dussinspelare, kan jag säga det här då?
Ja, alltså...
en dussinlirare är ändå stora klubbar för att han har varit i Bayern München eller han började ju där som han var Bayern-fostrad och sen Leverkusen kort då innan han gick till Liverpool och var förutbestämd jättebra mittfältare. Sen, det är också så här med Emre Can, det är inte så att han har bara dåliga prestationer, men det är det jag menar, han är Massimo Gobbi i Fiorentina, så här, lirare som var med under Champions League-äventyret men som inte stack ut.
Jag skulle landa i då att igår när Emre Can stod och tog sig över ansiktet och begravde nunan i flaterna så kände jag att här, exakt här och nu blir Emre Can en dussinspelare. Han blir reducerad till en spelare som man inte kommer komma ihåg om 10 år, om 15 år. Även fast han hade alla förutsättningar. Jag tycker, för att liksom, för mig finns inte Bayern München Emre Can. Utan han kom ju fram i Bayer Leverkusen. Och därifrån så tänkte jag att nu jävla kommer en spelare som från box to box kommer göra det riktigt bra i Liverpool och Premier League. Och det här är en spelare som nog kan göra ganska mycket med sin karriär. Men sen dess har det för varje säsong som har gått, han blivit mer och mer marginaliserad. Och igår så kände jag, ja, det kommer inte bli mer än så här för Emre Can. Om 2 år så spelar han i Hamburg som är tillbaka i Bundesliga och är inte ens supervass. Det är vad Emre Cans legacy kommer bli. Men vad fan, varför pratar vi om Emre Can? Ska vi kanske bara släppa honom?
Jo, det ska vi definitivt göra. Men en sak med Emre Can är att han är ju fan bara 27 år gammal. Det känns som att han borde vara 33 och har gjort hela det här.
Men... kanske inte 33, men det är väl just den åldern jag har med in i min aspekt här. Att det kommer inte bli någonting mer än Emre Can och så här. Här vänder det för Emre Can.
Och landslaget då? Vad säger vi om hans tyska landslagskarriär? Jag kan inte minnas några matcher. Han har ändå 33 landskamper.
Ja,
men jag kan inte minnas några matcher med Emre Can där han har gjort skillnad.
Det är väl typ 333 spelare som har 33 landskamper de senaste 10 åren under Jogi Löw. Så att, jag vet inte, 33 landskamper för Tyskland, just Tyskland, så säger väl det mindre än kanske för andra spelare.
Det är från
andra
2015
nationer
och framåt. Så att...
men jag håller med dig, det är inte så att man kan dra sig till minnes en stor prestation av Emre Can i ett
kan du dra
dig
till minnes någon
tyska...
stor prestation av Emre Can?
Alltså han var ju, vill jag minnas, ganska så drivande i liksom Klopps första Liverpool. Det laget som gick till Europa League-final i Basel. Vi följde dem ganska tätt från Discoverys håll. Jag var nere i Villarreal, det dubbelmötet. Jag var på plats mot Dortmund när de vände och vann där på Anfield. Och sen finalen mot Sevilla. Och alltså, så som jag minns det så var det väldigt mycket. Emre Can, det var Lallana. Alltså ett Liverpool som Klopp började bygga, så att kanske, och det säger väl någonting om Emre Chans legacy, han är liksom reducerad till en gedigen pusselbit i Klopps första Liverpool-bygge. Också, det är vad fan först, det blev av Emre Chan.
Ja, första gubben tillsammans med Mandzukic att lämna Sarris Juventus, vill jag minnas också. Alltså, det var de två som blev ratade först.
Ja, men han blev väl lite synad i Juventus, som att nej, men så här bra är du faktiskt inte. Och sen så har han kommit till Dortmund, han hade väl en pigg starter. Men sen dess så känns det mer som att Emre Chan för varje månad som går mer och mer synas som en ganska begränsad fotbollsspelare. Skitsamma, det var Emre Chan, det var bara min uppstudstanke kring hans mycket, mycket märkliga hans, som alltså ledde fram till kvitteringen för Manchester City igår. Och sen så stängde ju Phil Foden det där med 2-1 målet. City går vidare, vad känner du kring det och att Pep till slut löser det?
Nej, men att det kanske är den här säsongen då och ska gå hela vägen till final. I halvtid igår så var jag ganska säker på att Haaland skulle kontra in ett par bollar i andra halvlek. Att City skulle börja bli desperat och att det här Champions League-spöket skulle göra sig påminda hos spelarna. Men jag har ju varit lite emot vad det går också. Det här processtänket, principtänket hos tränare. Får väl backa lite på det då och säga att det var principen och processen som vann igår för Pep Guardiola. Just att man bara tuggar och tuggar och tuggar och litar på sin metodik och sin spelmodell. Och i slutändan så är det liksom det som på något sätt blir vinnande över hela den här säsongen för Pep Guardiola. Och nu säger jag emot mig själv, för att jag tycker att tränare ska kunna vara mer snabbfotade vad det gäller att byta taktik utifrån motstånd och att det inte alltid handlar om ditt lag. Och i alla fall, även om det bara handlar om små förändringar, så måste man kunna göra dem. Och där tycker jag inte att Pep Guardiola har varit speciellt flexibel under sin tränarkarriär. Och så kände jag också i paus igår. Och det vet ju du. Vi satt ju här, du, jag, Danne och Kimpa Wirsén. Och jag var ganska hård mot honom. Men efter att ha sovit på saken så kapitulerar jag och säger att jag backar helt enkelt och säger att det är principerna och processen som då driver i Manchester City som blir vinnande i slutändan. Men går det att vinna hela Champions League? För det är någonstans där vi kommer att bedöma Pep Guardiola i slutändan. Alltså, ingen kommer säga, och jag säger inte att han är en dålig tränare på något sätt, men Champions League finns där som en ganska jobbig skugga över Pep Guardiola sedan Barcelona-tiden. Att det inte funkade i Barcelona och nu, Barcelona i Bayern München och funkar inte heller nu i City. Så måste i alla fall bli en final det här året för att jag ska säga att jag helt och fullt kapitulerar kring princip- och processtänket.
Jag tror, på tal om legacy, så tror jag inte en finalplats räcker för Manchester City, och det räcker inte för Pep Guardiola, utan han behöver vinna Champions League med Manchester City för att alla de här misslyckade säsongerna ska tvättas bort. Mm. Om man till slut vinner den där bucklan, ja, men då blir det ganska lätt att glömma alla de säsonger, alla de misslyckanden, alla de miljarder han och Citys sportsliga ledning har lagt på pusselbitarna för att vinna den här bucklan. Så att jag tror inte att det räcker med en semifinal. Jag tror inte heller det räcker med en finalplats, utan City behöver vinna det här. Men det jag tror, om man gör det är ju att man i sådana fall förmodligen går till historien som det första laget att vinna kvadruppen, alltså alla fyra stora titlar. Och det kan få Pep Guardiola att lägga sig mässigt, ta det till en nivå som ingen annan har varit på. Ja. Visst, det är kanske inte någon Sir Alex Ferguson som har verkat och vunnit över 30 år och byggt en dynasti i en klubb, eller en Wenger, eller någon annan av de riktigt stora som har liksom blivit synonym med hela den klubben och kanske förändrat DNA. Men det jag tror att den här kvadruppen skulle göra med Pep Guardiola, och som jag kan känna är ganska, ja, men rimligt ändå, det är att han särskiljer sig då från alla andra tränare i vad han faktiskt har uppnått med en säsong. Det är inte många som har vunnit trippen, men det finns de som har vunnit trippen. En hel del av de stora tränarna. Men att göra en sån här grej som då gör honom unik, fan vad det skulle rimma med Pep Guardiola och hans legacy som han då lämnar efter sig. Jag vet inte hur länge han kommer vara aktiv. Min känsla är att Pep Guardiola, han kommer inte trumma på i 30 år till. Alltså, jag tror att han nog har en horisont framför sig där han känner att då är jag klar. Och en eventuell vunnen kvadruppel med det här Manchester City tror jag tar honom jäkligt mycket närmare den horisonten. Att han känner att fan, nej, jag kanske är klar.
Det gör han säkerligen. Alltså, den skulle ju nog göra ganska mycket mer om. Alltså, dels hans legacy skulle ju såklart bli ihågkommet för alltid. Det kommer det alltid bli. Men just att han har det rekordet som du säger. Men det jag tänker på också, det är att han köper sig lite tid att vara en tränare för Manchester City och vinna ligatitlar bara. Den här pressen med Champions League kommer inte att finnas. Och han kommer kunna fortsätta, tycker jag på ett sätt, att bygga vidare på en era. Alltså du pratar om Sir Alex Ferguson. Kanske är det så att när Pep Guardiola, och nu spekulerar jag och det är en ren hypotes, men han vinner Champions League i år, då kommer man kunna kolla tillbaka på en era i Manchester City där han byggde om DNA och alltihopa. För det tycker jag någonstans är fundamentalt för att du ska kunna prata om en era. Alltså det Klopp gör, om han blir kvar i 10 år i Liverpool, så byggde han någonting.
Men där tycker jag ändå att det skiljer sig, alltså Liverpool mot Manchester City. För att än så länge så är Manchester Citys omdaning av klubben, den tillhör liksom ägarna. Den tillhör sheikerna snarare än Pep Guardiola. För att Mancini var där och vann. Han gjorde Manchester City till en vinnande klubb igen och tog upp dem till ligatitlar, tog ut dem till Champions League och liksom var med och byggde om en klubb som blev en annan. Pep Guardiola, visst, det han har gjort i Manchester City hittills, det är väl klart att det kommer eka i historien. Men fattar du vad jag menar? Att det Manchester City vi ser nu, spela Champions League-semifinaler och vinna ligatitlar, är fortfarande inte Pep Guardiolas Manchester City, utan det är snarare sheikerna. Men Klopp däremot, han tog ju Liverpool från en plats till en annan, och det var Klopp som gjorde det. Rafa Benitez var där och vann Champions League, absolut. Brendan Rodgers gjorde bra grejer med ett ungt och väldigt liksom otippat Liverpool och så vidare och så vidare. Men det var ju Klopp som i den moderna historien tog Liverpool tillbaka till deras gamla historia. Alltså där skiljer de sig åt, tycker jag, i liksom betydelse för respektive klubb.
Men det jag tror att tiden kommer göra med Manchester City, jag kan inte säga, det låter som Boja. Det jag tror att tiden
Henok.
Vad sa du?
Som Henok. Manchester United.
Ja, nej, jag menar Henok. Varför säger jag Boja för? Båda gnagar, kanske därför.
Bojan har ändå spelat till Manchester United.
Vad sa du?
Bojan har ändå spelat till Manchester. Han borde ändå borde kunna uttala det.
Han uttalar garanterat 100 gånger bättre än mig. Det jag tror att tiden kommer göra med Manchester City, nu kommer jag bara staka på det. Det jag tror att det kommer göra är att det kommer ge utvecklingen av fotbollen så som fotbollen ser ut idag och så som fotbollen utvecklas med tiden, att det kommer fler oljeshejkar in i flera klubbar, och att det smutsiga med att få in Roman Abramovich, det har man nästan glömt bort nu med Chelsea. Nu idag tittar du ju på Lampard och du bedömer Tuchel, du pratar inte ens om Abramovich. Men, och det tänker jag att kanske om 10 år, när man blickar tillbaka på Pep Guardiolas tid i Manchester City, så kommer man bara prata om det sportsliga och vad man faktiskt lyckades med. Och att det kommer vara kanske ett litet tag till så här om man pratar om City och vad brukar man kalla dem för?
Nu är det väl El Clasico
El Clasico. Alltså de där grejerna kommer försvinna mer och mer. Alltså när dagens 12-åringar växer upp och är 22 om 10 år, då tror jag inte man kommer prata speciellt mycket om Manchester City, toppklubbarna. Kanske ett mindre fotbollsplan.
Men du tar väl ett bra exempel med Chelsea där. Alltså, det är ingen som pratar om Chelsea som en rysk oligarkklubb som har dopat sig ekonomiskt på samma sätt idag som man gjorde för 15 år sedan när Abramovich klev in.
Nej, och det jag menar är att över tid och år för år, egentligen dag för dag, så kommer det att minska, och då kommer det bli en hävstång på de sportsliga resultaten som Pep Guardiola har lyckats med. Varenda ligatitel kommer bli större i det historiska perspektivet när man blickar tillbaka. Så att när man går igenom Pep Guardiolas karriär i framtiden, så tror jag, oavsett om de vinner Champions League i år eller inte, så tror jag att man kommer blicka tillbaka på en större tränare än den tränare vi ser idag. Man kommer se storheten i honom mycket, mycket, mycket mer, Och man kan väl se på Manchester City som mer ett lag och en era, en klubb, alltså Guardiolas era i City. Men som du säger, problemet med Champions League är att det har blivit just en grej nu.
Ja, alltså, jag tror inte att en final sminkar över
för att komma ifrån det.
En semifinal betyder absolut ingenting. En finalplats, ja visst, det är bra, men det räcker inte. City och Pep behöver vinna Champions League för att han ska kunna tvätta bort alla misslyckanden. Och inte bara med City, utan med Bayern München som du var inne på också. För Peps egna individuella karriärs skull så behöver han ju vinna den här bucklan.
Ja.
Men matchen i sig, där tycker jag att återigen så lever City farligt. Mm. Jag tycker Dortmund är bra. Jag tycker att Dortmund förtjänar att vara vidare i halvtid. Alltså de ger ju sig själva chansen att faktiskt lösa det.
De är ju vidare i halvtid.
Ja, men det är det jag menar. Mm. Och det var inget rån. Nej. Att med, efter tre av fyra halvlekar så är Dortmund vidare. Ja. Det var inget rån.
Nej, nej.
Men sen så löser ju City det rättvist, absolut. Det går inte att säga så mycket om. Men jag vet det fan om jag kan liksom köpa in mig på de tidiga oddsen här jag har sett. PSG City, har du noterat?
Nej.
Betsson skickar alltså ut över tre gånger pengarna på PSG hemma mot City. Tydlig favorit på Manchester City borta mot PSG. Förstår du det? Alltså visst, City är bra.
Nu sitter jag i PSG-båtar och jag är jätteimponerad av dem. Och dessutom, och det här ska vi inte glömma bort heller, det är ganska tungt. Så fick man tillbaka Icardi, Florenzi, satt på bänken visserligen. Men Moise Kean också som kommer in i matchen. Så att det är ett bättre lag. Med största sannolikhet får man väl tillbaka Marquinhos också. Eller hur?
Men att det är så pass tydligt värderat att City ska vara favorit mot PSG.
Jag köper inte det.
Nej, jag förstod faktiskt inte det heller.
För att jag tycker, vi direkt vara borta hos Betsson.
Jag tycker att även fast Bayern München vinner matchen i Paris här i förrgår så är ju PSG, till skillnad mot hur det såg ut i Tyskland. Det blev väl lite varsin sån seger då. Alltså att laget som är sämre vinner matchen. För att PSG var, tyckte jag, så jävla bra mot Bayern. Och Neymar, jag tyckte du skrev det jättebra på Twitter. Att liksom, Neymar är den spelaren man tittar på helst i hela världen. Mm. Så som han spelar fotboll. Det är en utrotningshotad art. Han gör grejer med den här bollen och med sin kropp. Och med, alltså, hela rörelserna är... Jag vet inte, det blev sån jävla påminnelse i förrgår om hur sällsynt det är.
Ja, men sällsyntheten i dagens fotboll när allting handlar om trianglar, få tillslag och att hitta passningsvägar fram. Allting handlar ju om vilka ytor man ska hitta hela tiden. Ta vilken expert du vill, oavsett om det är Martin Åslund eller om det är Billy Costa Curta i italiensk tv, så pratar man om ytorna man ska hitta och så här vägarna fram. Alltså det finns ju någonting, det vet jag Billborn brukar prata ganska mycket om, men det finns ju någonting som slår ut allt det där. Och det är ju en mot en, gubbe. Det är därför man inte får glömma det i ungdomsfotbollen. Att träna en mot en, att våga utmana så mycket som möjligt.
Att löpa långa intervaller, beep-test, backar.
nej, men det är så viktigt för att du kan stå helt rätt. Du kan vara perfekt i din shape. Men så kommer en gubbe som slår ut sin gubbe.
Mm.
Och helt plötsligt så öppnas precis allting. Planen, anfallsspelet blir ett paradis. Helt plötsligt så kommer det löpningar i boxen. Allting blir som blommor och honung och champagne och jordgubbar. Och det blir härligt. Det låter som Christian Olsson på Radiosporten. Men det är så jag tänker att det är. Det blir fotboll och det är Neymar.
Mm.
Han är en av de sista som faktiskt vågar göra det hela tiden. Sen en sak från den matchen. Alltså i och med att det är fotboll fast forward. Alltså det är snabbspolat. Det går ju i två gånger hastigheten hela den här matchen. Pressen.
Passningarna.
Det är hårda jävla distinkta passningar, men det är mjuka fötter som tar emot dem och gör någonting med det. Alltså någon gång där i första halvveckan när de ställer om och Neymar gör en L-fint, du är med på begreppet, liksom drar den bakom.
Ja.
Och du vet,
visade Thomas här i studion hur man gör en L-fint. Såg så där ut.
Hade jag gjort den, försökte göra den, så hade ju min höftkula suttit i etage 1 och två korsband hade gått. Att han gör den i det tempot. Men så är alla moment i hela matchen. Och det är nog det jag är mest imponerad av. Alltså både Neymar, att han gör det här 2021, som jag skrev i min krönika på totobalotto.se, men att han gör det i det här tempot mot Bayern München. För Bayern München är väl det tempostarkaste laget, får jag ändå säga. Alltså när vi pratar om det efter första matchen, att de väller fram. Att det blir som en jävla tsunami som väller över ett försvar. Går liksom inte att stoppa den där jävla tyska maskinen. Men så är de ju liksom över 90 minuter hela tiden. Deras press är förödande alltså för alla. Men PSG hanterar det som inget annat lag, tycker jag.
Gör det någonting med Neymar, och om vi nu ska fokusera på legacy även här, att han inte gör tillräckligt med mål. Alltså, är inte den här matchen ganska talande för Neymar,
jo,
och hans
sjuk
karriär i stort? Alltså, jag säger inte att Neymar
alltså,
har gjort lite mål.
I Barcelona
mål
tycker jag att han... Det har vi surrat om back in the days i Toto. Alltså, i Barcelona tycker jag att han gör så många mål. Alltså, över förväntan.
Ja, absolut.
Jag trodde att han skulle bli en gubbe som serverade. Han skulle bli framspelare, ligga lite bakom. Jag tycker dessutom att han har ett bra avslut. Till skillnad från Salah, där jag för övrigt liksom hoppat ner din gamla ruckiga, tjaskiga eka till avslutsbåt vad det gäller Salah. Jag hoppar ner i den.
Ja, ja.
Alltså. Jag sätter mig fan som första styrman bredvid kapten Gugge. Alltså. Jag ser det du såg. Jag är frälst.
Ja, det var bra. Ännu en gång så har mina profetier landat väl. Nej, men det jag skulle komma till med Neymar, det var ju, som du är inne på, Neymar i Barca tillsammans med Messi och Suarez, de öste in mål. De hade väl någon säsong där de gjorde 120 mål ihop mellan de tre. Jag menar bara att när Neymar, sen han kom till PSG, har varit frontfiguren och har varit nummer ett och varit den spelaren som ska baxa en klubb från en nivå till en annan, så tycker jag att han har saknat målproduktionen och varit även målmässigt spelaren som avgör matcher med 1-0 målet eller med 2-1 målet med 10 minuter kvar. Alltså, nu leder han ju tillsammans med Mbappé PSG vidare från det här dubbelmötet och är ju superbra. Men det finns någonting större, tycker jag, att läsa in i att han har så många i virket och att han faktiskt inte gör mål i de här två matcherna. För att, jag vet inte, det är väl det som särskiljer de absolut bästa från de som anses liksom kunna bli den absolut bästa. Alltså, hur man än vrider och vänder på Messi och Ronaldos karriärer, så har de alltid gjort mål i de stora matcherna. De har varit liksom spelare som har varit med i målprotokollet när de största bucklarna har delats ut, när de största segrarna har tagits.
Ja, men då vill jag ändå vildsint protestera mot det, Augusten. För det är exakt det man pratar om med Maradona. Hur många mål gjorde han egentligen? Det är dit fotbollen är på väg någonstans. Och att man bara mäter allting i expected goal, i assist, i mål. Och jag vet att det inte bara är din åsikt, utan du förklarar läget. Det här kommer bli legacy, och det är möjligt att det blir så, men jag protesterar ändå vildsint mot det, för att du måste kunna se vad Maradona, vad Neymar gör ute på planen.
Absolut.
Vad det är för typ av spelare. Det är också därför jag skriver att Neymar är bäst i världen, för han spelar en fotboll som ingen annan gör.
Ah, ja.
Fotboll handlar om att vinna matcher. Om han vinner matcherna genom att hålla i bollen, genom att trixa med bollen, genom att dra på sig tre försvarare och således öppna upp ytor för andra. Så att det kanske är hans hemåtspel, en spelvändning, passen in. Då ser du inte att det är Neymar som har trixat på kanten, dragit till sig bevakning, som faktiskt är det som gjorde att den där chansen överhuvudtaget kunde få finnas. Det är också därför jag tycker att Neymar är bäst av alla fotbollsspelare just nu. För att den fotbollen han spelar, det kanske inte genererar mest mål, men det genererar tillräckligt med mål.
Ja,
och det är viktigt att han gör, det är viktigt, vet du vad? Det är viktigt att han gör de tunga bollen. Där kan jag då kolla med dig. Det är viktigt att han är tungan på vågen i en Champions League-final. Att han vinner titlarna. Och nu har han gjort 6 mål på 7 Champions League-matcher.
Ja.
Han har gjort 6 mål på 13 ligamatcher. Han har haft en stökig säsong och varit avstängd och lite skadad och till och från och sådär. Det är inga jättesiffror. Men han gör tillräckligt många mål, enligt mig, historiskt sett, för att man ska kunna väga in allt det sköna, hans spelstil och hans unikitet.
Ja, absolut. Jag vill förtydliga här att jag står inte här och säger att Neymars legacy är att han har gjort lite mål eller han har inte varit tungan på vågen. Han har en fantastisk karriär. Det jag bara tycker är anmärkningsvärt med Neymars tid i PSG, det är ju att han som klev fram mot PSG i Barça 6-1-vändningen på Camp Nou, han som ledde Brasilien under VM 2014, den Neymar tycker jag har saknats lite i PSG. Han har ofta varit skadad när de största matcherna ska spelas, men när han väl har varit på plan, återigen, ta de här matcherna som exempel, superbra, superbidragande till avancemanget. Men det finns någonting symboliskt för Neymars tid i PSG att han inte gör mål i de här matcherna. Det var bara det.
Kommer du se min kommer i finalen? Han sparat sig.
Ja, det, håll med om att det hade gjort någonting för hur man ser på Neymar.
Får jag bara lägga ett annat perspektiv på det? Alltså helvete vad bra han är, Neuer. Han är bäst i världen på att komma ut. Han blir så stor och han får så lite hål.
Ja.
Det, som, det finns inga tunnlar att slå. Det finns inga luckor under armar att hitta. Han är enorm. Det måste vara hopplöst att vara anfallare.
Men på tal om Bayern München, jag vill fråga dig om du tänkte samma sak som jag gjorde i förrgår, när då de regerande mästarna fick lämna turneringen redan efter kvartsfinalfasen, att man blev lite förvånad över hur det här Bayern München kunde brinna ut så snabbt. Visst, nu saknades Lewandowski och han hade såklart gjort skillnad i utgången av det här dubbelmötet med tanke då på hur första mötet i München såg ut. Men fattar du vad jag menar? Att så som man tänkte på Liverpool för 1,5 år sedan, när de bara flög fram, de hade varit i 2 raka Champions League-finaler, de hade vunnit Champions League, de slaktade rent ut i Premier League och man kände att det här laget kan slå precis vilket lag som helst ganska länge nu. Men sen så kom det som ett brev på posten att nej men just det, så funkar inte fotbollen, att ett sånt här lag kan inte bara, de kan inte bara trumma på högsta växel i 5 säsonger, för så funkar det inte. Det här laget kommer liksom, deras tank kommer köra slut. Men med Bayern München, så som de spelade förra säsongen, jag vet inte, jag fick sån jävla tydlig känsla och profetia kring att det här Bayern München med Hansi Flick, med Lewandowski längst fram och med den här ryggraden som finns, som man hade bytt ut från Lahm och Schweinsteiger till Kimmich och Goretzka, man hade bytt ut Ribéry och Robben mot Sané och Gnabry, alltså så kändes det som att nej men, det här kommer inte ta slut på flera år. Men kände du som jag gjorde när de klev av plan här i Paris att ja, det var nog det för det här Bayern München. Nu kommer nog ganska mycket hända med Bayern München innan man ser dem på väg mot en Champions League-final igen.
Ja, nu när du säger det, jag såg det inte direkt efter matchen.
Och jag hade inte en aning om att det kunde gå så fort. Nej. För det här Bayern München. Men jag tyckte de var
jag
bra på det.
Jag kan definitivt se att det blir en liten uppförsbacke nu, att man får bygga upp det igen. Och ja. Att det kanske blir ett par år eller hur lång nu tiden det är. Att det blir andra lag som prenumererar på finalplatser.
Ja, men Alaba kommer lämna. Du pratar Neuer, visst, han är där. Boateng är där, Lewandowski är där, Müller är där. Är det spelarna de ska satsa vidare på? Mm. Eller ska det byggas om? Blir Hansi Flick kvar? Vart tar man vägen från Bayern München?
Det är en tysk förbundskapten som ska sättas efter EM. Mm. Och det är ett jobb som alla tyska coacher drömmer om att få någon gång i livet. Även om du är Klopp i Liverpool. Alltså, är du med?
Han kanske och på tal om att få en känsla för någonting. Ja. Fick man inte den känslan igår när slutvisslan ljöd på Anfield? Att Klopp nog... Han har ju tänkt tanken senaste dygnet.
Vad var det Kimpa Wirsén skrev? Han skrev ju på... Han är jävla penna, Kimpa Wirsén, måste man ju säga. Gusten.
Ja, nej, men den har alltid varit
farväl
vässad.
Farväl till Klopp. Det är bara att inse att Jürgen Klopps era som Liverpool-manager snart är förbi. Det är tydligt bara att inse. Jag tror vi vet.
Och då ska vi
att
säga
länge...
till våra lyssnare, för de som inte vet det, att Kim Wirsén själv är ju stor Liverpool-supporter. Jaja. Så att det är inte någon som tar sig friheten att döma ut Klopp som Liverpool-manager. Utan det är en Liverpool-supporter som talar här.
Mm. Men precis som att vissa sanningar är lättare att hantera om de förblir oadresserade är en tanke vi inte vill att tänka. Men han tänker den öppet, för det är det han har inom sig.
Mm.
Så här, det är mycket möjligt att Jürgen Klopp blir kvar och han vinner titlar, får tillbaka sina nyckelspelare, gör en bra transfer sommar, vinner Champions League nästa år. Det är klart, det också kan hända, det är inte det, men jag tycker att det är intressant i alla fall att tänka tanken högt och att prata om den.
Ja, men och sen så kan det ju faktiskt också vara så här att även om Klopp är kvar i Liverpool i 5 eller 10 säsonger från och med nu, så tror jag att igår så dog det här Liverpool. Alltså det Liverpool som kommer vinna Premier League igen eller som kommer spela en Champions League-final igen, det kommer inte vara det här Liverpool. Och då pratar jag alltså om Salah, Mané, Firmino, Jordan Henderson, Van Dijk, Alisson och Andy Robertson.
Några av dem kommer säkerligen vara
exakt.
Med.
Och Klopp kanske är där igen om 4 år med ett nytt Liverpool. Men det Liverpool som spelade 2 Champions.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Champions League-finaler, vann den där förbannade ligatiteln efter 30 år och gick fram som en maskin på Anfield. Det laget tror jag dog igår.
Ska också sägas någonting om hur människor fungerar med motivation och inspiration och allt det där jävla namnet. För jag menar, Klopp är ju den tyska energitränarskolans kapten. Han är generalen på den. Liksom. Han ger så mycket av sig själv i sitt ledarskap och varje dag. Och visst, det är väl svårt att hålla upp optimismen och hela tiden vara glad när man förlorar. Det är lättare när man vinner en ligatitel som man inte har vunnit på 30 år och alla hyllar den. Jag förstår ju att hans eftermatchen intervjuer påverkas av resultatet såklart. Och att man kanske inte behöver dra så stora växlar på det. Men det ska också hittas den här motivationen och inspirationen igen.
Mm.
Och man kan inte gå för länge. Jag tror inte om man är Jürgen Klopp, en sån känslomänniska som han är. Jag tror inte man kan, i alla fall kan gå för länge med att inte vara med i den absoluta toppen, oavsett om det handlar om Champions League eller om det handlar om ligan.
Jag tror att hans fotboll dessutom är jävligt dåligt anpassad till att spela på tomma arenor.
Det tror jag också.
Det är en typ av energifotboll och en energitränare som behöver att det kraftsamlas, mullras, trycks på och att det finns liksom den dimensionen i hela uppenbarelsen och matchplanen också.
Ja, men jag måste säga att jag är övertygad om att han är kvar till nästa säsong. Han vill uppleva supportrarna, han tänker inte lämna klubben när det är tomt på läktarna och komma tillbaka till någon jävla liksom så här farväl arrangemang på Anfield. Det tror inte jag Klopp riktigt har i sig, på tal om att vara känslomänniska, utan han kommer nog köra på. Men fan alltså, det är tight i ligan. Nu är man ute i Champions League, så det är borta. Och det är 3 pinnar upp till West Ham. Nu har jag ju sagt att Liverpool kommer ta den här fjärdeplatsen. Jag tror fortfarande det. Jag tror till och med att han kommer käka upp Leicester i slutändan. Men nu vad händer liksom om man inte tar Champions League-platsen? Då är det ju en fiaskosäsong. Och då går det inte bara att skylla alltså, på.
Fiaskosäsong? Jag skulle kunna sträcka mig betydligt längre än så. Ja. Det är väl den sämsta säsong man har sett ett så pass slagkraftigt lag göra.
Och hur mycket sminkas det över av alla skador då?
Alltså en del, men De som på riktigt tycker att man kan stå och vifta med ett korsband på Van Dijk och på så sätt svära sig fri från att ett missat Champions League-spel och att man åker ur Champions League så här ändå tidigt, som man ändå får säga att Liverpool gör, sett till att man faktiskt har varit i 2 finaler relativt nyligen. Alltså, då vet jag inte riktigt hur man resonerar, för att det laget Liverpool ställer på benen stora delar av den här säsongen. Alltså, om man tycker att det är rimligt att ett sånt lag ska komma 6:a, 7:a, kanske 8:a i Premier League. Alltså, det då har man ju byggt laget fel om Van Dijk är så mycket. Och visst, jag vet att Joe Gomez och Matip också är skadade, men jag vet inte, då har man ju investerat alldeles för mycket i en spelare. Och jag tror att den bistra sanningen är inte att med Van Dijk så hade Liverpool i detta nu gått en tight kamp med City om ligatiteln och man hade slagit ut Real Madrid i Champions League. Det tror jag inte. Utan jag tror snarare att det här är, som vi var inne på, det är en tom tank i detta Liverpool. Det är inför tomma läktare så här länge med de här titlarna som man till slut tog. Jag tror att det är så jävla mycket svårare än vad jag och många andra förstår att liksom börja på ny kula, motivera sig till en ny säsong och ta allting från scratch igen. Jag är helt övertygad om att det här laget behöver byta olja. Den här motorn har liksom gjort så pass många varv nu att det är läge att genomgå en service här. Vi är denna vecka sponsrade av Flowlife.
Jajamensan, detta svenska företag som är marknadsledande på innovativa massage- och träningsprodukter. Jag vill direkt, Gusten, säga tack till Flowlife. Mm. Kanske du undrar varför jag är så tacksam?
Det är klart att jag gör.
Ja, men min dotter har haft lite problem med nacken och lite ryggen och spelar väldigt mycket fotboll. Och då fick jag upp ögonen för deras massagepistol, Flowgun Pocket. Det är alltså det senaste inom det här. Den är inte enbart kraftfull utan också helt smidig och kompakt. Så jag kan ha med den när vi åker på träningsläger, när vi åker ut i landet, när man åker ut och reser och så vidare. Den är inte större än en smartphone. Flowgun Pocket alltså. Men det, jag vill bara säga det, den har tre lägen. Så man börjar med det ena och sen så går man ju ganska snabbt upp till tvåan och sen så kör man trean. Det är rejält tryck i den. Och oavsett om man liksom har ont i en vad eller om man har ont i nacken eller ja, vad det nu är, så är det en kanonprodukt.
Jag skulle dessutom vilja slå ett slag för träningsprodukten Flow Tank som är den senaste innovativa succén från Flow Life. Det är, ska vi säga, ett uppblåsbart träningsredskap som man fyller med vatten. Och således kan då skaffa sig en skivstång eller en hantel eller en sandsäck att ha med sig ut i skogen eller ut på löpvarvet om man har tänkt att träna lite extra. Den är otroligt smidig och så tömmer man den bara på vatten när man är klar med den och så kan man trycka ner den och så blir det som en ihopknöglad plastpåse, och det vet ju alla hur lite plats en sån tar.
Ja, men exakt, och så kan man ju, i och med att du sa det här med vattnet, det är viktigt att säga, då kan man ju välja vilken tyngd man vill ha också.
Precis.
Så jäkligt bra pryl att ja, men ta med sig ut på löprundan eller ut i land eller vad man nu ska.
Just nu så får man 20% rabatt med koden TOTOFLOW20 och den gäller alltså hela köpet. Så gå in på flowlifesweden.com och bekanta dig ännu mer med Flowlifes produkter.
Ja, och Flowlife har alltid 100 dagar nöjd kundgaranti, så man kan alltså testa sin produkt i 100 dagar innan man bestämmer sig. In på flowlifesweden.com, in nu.
Och erbjudandet gäller fram till den 30 april. Vi säger stort tack till Flowlife för att ni är med och möjliggör Toto Balotto. Vi är sponsrade av våra vänner på Betsson, det vet ni ju såklart vid det här laget. Vi är dessutom i riktigt gott slag vad gäller våra Toto-tripplar. Den satt som berget senaste helgen.
Jajamensan, det var ju jätteskönt faktiskt, för att nu kommer våren, man behöver lite extra kulor, så Toto-trippen, att den kommer i någon slags formtopp här, kommer ganska lägligt.
Mm. Helgens trippel, den fokuserar på lördagen, alla tre matcher går av stapeln då. Vi börjar 15.00 på Tele2 i Stockholm. Bayern ska ta sina första poäng i Allsvenskan 2021 och vi tror att det blir tre stycken.
Ja, vi är väl ganska säkra på att det blir tre stycken. Det har vi sett av Bayern, men för all del också att de kommer hem nu och spelar första matchen. Nej, men det här är en säker seger.
Det är klart att det är skillnad också på motstånd. Det är en sak att möta Malmö på bortaplan, en annan sak att möta Mjällby på hemmaplan. Jag tycker att Bayern kanske såg lite halvrackig ut defensivt. Men offensivt så finns det ju rejält med grejer i den där verktygslådan. Så att rak seger för Bayern hemma mot Mjällby, det blir ena spelet.
Jajamensan, sen flyttar vi till Italien för det andra spelet. Vi har hittat Sassuolo mot Fiorentina, som är en match som vi vet kommer spraka. Alltså, Fiorentina senast var inblandade i 3-2. En jävla holmgång måste man ändå säga. Och det är ju, har ju blivit ett lag det här året som är svaga bakåt. Och sen så har de trots allt jävligt bra kraft framåt. Vlahovic, Ribéry, ska jag ens nämna honom i stark kraft framåt.
Nej, men Kouame.
Kouamé definitivt, och sen bakom där med inte minst Castro Willi, så finns det en del mål i Fio. Sassuolo vet ni ju om, med De Zerbi som tränare. Det är en gubbe med tre backar, de står högt, de pressar högt och det händer alltid massa saker. Svanemar kommenterar, jag har hört också.
Bara en sån sak. Linan ligger på 2,5 och vi tror alltså att Sassuolo och Fiorentina går över den, så att minst tre mål i den matchen. Avslutningsvis så är det samma spel som gäller i mötet från The Championship. Norwich mot Bournemouth. Varför tror vi på tre mål här då, Tompa?
Ja, det undrar jag också.
Nej, men så här va. Norwich, de har 15 pinnar ner till Swansea på tredjeplatsen med 15 poäng kvar att spela om. Alla fattar ju således att det här är ju i praktiken klart. Norwich kommer spela ut. Timo Pukki jagar skytteliga segern. Han står på 26 gjorda. Så att Norwich har ju liksom ingenting att spara på. Det är bara att ställa ut skorna och dansa. Bournemouth, de har 5 poäng ner till Reading på sjunde platsen. Så att således så finns det lite kudde, vilket gör att de kommer ju åka till Carrow Road. Heter den fortfarande, va? Ja, det är klart den gör. Och gå för det. Så att jag tror att det här blir en jävligt öppen svängig match med ett hemmalag som inte har någonting att förlora. Det är klart att det blir tre mål i den här matchen.
Ja, det skriver jag under på. Tänk på att ni måste vara 18 år fyllda och stödlinjen.se finns om man har problem med spel. Tipsa även vänner om det. Godbitar, boostade odds. Det är bara gå in på Betsson.com, Gusten.
Jajamensan, vi säger stort tack till Betsson för att ni är med och möjliggör Toto Balotto.
Tack, tack. Ja, och på tal om att byta olja så har ju Chelsea verkligen gjort det. Alltså, de har ju bytt hur mycket olja som helst. De har ju dessutom bytt ut liksom Prima Pilata. Och alltså, kolla på deras säsong. De går ju in i 2021 med helt andra förutsättningar och förväntningar än vad Liverpool gör. Alla förväntar sig att Liverpool ska vara med i toppen och kriga och kanske till och med ta sin andra raka ligatitel. Sen kommer skadorna, sen kommer skiten och Liverpool halkar efter för mycket och City vandrar tidigt. Men så här, om Chelsea tar en Champions League-plats, wow, det är ju bra. Då är de ju...
Eller ja, alltså, givet läget Chelsea var i när Tuchel kom in.
Och det är en säsong där man har bytt tränare.
Absolut.
Alltså, under säsong.
Ja, jag menar bara att backar du bandet till säsongstart så hade ju ingen liksom jublat och sagt wow åt att Chelsea löser en Champions League-plats. Alltså, det är bra.
Byter du tränare under säsong, ja, men då har du ju misslyckats.
Exakt.
Då är det så här, den här säsongen ska inte gå att räddas lite grann. Nu har man jättehänget på fjärdeplatsen, ja, till och med femteplatsen. Fan, de är, jag kollar på tabellen nu, de är 2 poäng efter Leicester. Kanske blir det så att det är Chelsea-Liverpool som joinar United City. Nu fick jag i alla fall en stark magkänsla. Men de är i semifinal i Champions League.
Jaja.
Alltså, det är ju, vi pratar ju om en jättesäsong.
Och jag tror faktiskt att Chelsea har ganska goda möjligheter att störa Real Madrid. För att är det någonting Chelsea under Tuchel har visat sig vara jävligt bra på, så är det ju att vara så snåla att man inte ger, som du pratade om kring Neymar, de bjuder ju inte på en enda kvadratmeter ute på plan.
Nej.
Det kan nog slå ut ganska mycket av Benzema, Kroos, Modric när det blir för mycket vakuum ute på plan och det inte finns de här kvadratmetrarna, det finns inte ytorna, ja, det finns
Vinicius
inte tiden.
Vinicius Junior har liksom sin Neymar-dag.
Exakt.
Men sannolikheten är ju inte med honom här.
Nej.
Om man kollar historiskt. Nu finns det inte så mycket historik att kolla på i och med att det är en ung spelare som precis har börjat lära fotboll, men i alla fall på den här nivån. Men ändå, du förstår vad jag menar, det är en ojämn spelare. Nu ska han ha den dagen mot Chelsea. Han måste göra de grejerna som Neymar gör för att det ska funka.
Och som vi har varit inne på kring andra lagar, inte minst Liverpool, så har ju Chelsea kommit ut från är det bilprovningen man besiktigar bilen på?
Ja, bilbesiktningen på väldigt olika ställen.
Ja, men alltså, Chelsea har ju rullat ut från bilbesiktningen, gått igenom den med en ny motor, med ny fin, alltså så här, där är det bara gasa,
det lirar,
på.
Ja.
De har full tank och har tänkt att lägga sig i vänsterfil och köra här ett tag. Mm. Där är ju de i sin fas som klubb. De har bytt tränare, de har fått en jävla snurr på det. De har gått från att landa en potentiell katastrofsäsong till att vända på den 180 grader och göra någonting helt annat av den här säsongen. Kontra då, ja, men Real Madrid ska väl in och bevisa sig igen då och vara det här laget som den här tiden på året växlar upp och visar klassen. Som jag för övrigt tycker man gör mot Liverpool. Jag skrev på Twitter, fick en jävla massa skit. Åh fan! från Liverpool-supporter då, som menade på att Liverpool var bättre än Real Madrid. Alltså, såg vi samma match? Hade inte Real Madrid sån jävla kontroll på den här fighten?
Allting handlar om att de gick in och kontrollerade genom att spela på det sättet de spelade på. Det var så de ville spela. De ville att Liverpool skulle ha bollen och trilla runt den.
Det var inte så att Real Madrid försökte spela någon annan typ av match, men Liverpool bara sköljde över dem och var reser bättre.
Ja.
Utan jag såg Real Madrid visa Liverpool att ska ni slå oss med två bollar idag, då får ni vara jävligt bra.
Ja, då får ni sätta de få chanser ni kommer få.
Vi har full koll på det här. Och andra halvlek, jag vet inte. Jag tyckte inte ens en reducering hängde i luften.
Nej, men det är klart så här. Sätter Salah den där chansen, det är publik på läktarna, om. Ja, men det är klart att det blir en annan match. Men nu sätter han inte de chanserna för att han är Salah.
Exakt. Och, jag menar,
och Liverpool har valt att spela honom där. Man har de gubbarna man har. Glöm bort det ibland. Jo, men vadå? Ta bort de där två. Vad är de då? Fast vadå ta bort de där två? Vad är de då?
Och Real Madrid...
Jo, men det är många som resonerar så kring fotbollen.
Men är inte Real Madrid också det yppersta motbeviset på att inte hålla på och tänka om och tänka men? Real Madrid kommer dit. Man har gått vidare från Ronaldo. Ramos och Varane är out. Alltså det är så här...
Och...
Det här har vi att köra med. Och vi kan vara så här bra ändå. Det är liksom, allt har blivit fel med Hazard, allt har blivit fel med Gareth Bale. Vi har ett par tunga nyckelspelare out också. Men vet ni, vi går ut och så gör vi det bästa med det vi har, och så håller inte vi på att krusidulla bort det sen om det skulle gå dåligt med några jävla bortförklaringar. Nej. Jag tycker Real Madrid var så jävla klassiga i det här dubbelmötet. Jag säger inte att Liverpool är katastrof eller att Real Madrid skulle vunnit med 10-0, men jag tyckte verkligen Real Madrid.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Det visade sån jävla klass igår.
Jag håller med.
Kort bara, Chelsea-Porto-matchen. Har det någonsin, jag vet inte om du har någonting i bakhuvudet här på uppstuds, men har det någonsin gjorts ett så snyggt mål
som inte betyder
någonting?
Problemet alltså med den typen av mål är att du glömmer bort dem.
Ja, men det är det jag menar. Och det är så jävla, alltså, vi pratar givetvis om Mehdi Taremis bicykleta på tilläggstid som tar Porto till 1-0, men som absolut inte betyder någonting i historieböckerna. Och det är sånt. Det är sånt mål som är värt så jävla mycket mer.
Ja.
Men det betyder ingenting. Det görs inför tomma läktare på neutral plan.
Det kommer inte vevas om 10 år. Det är bortglömt då.
Exakt. Och det är ju heller inget mål som görs för det förlorande laget i en final. Utan det är en kvartsfinal. Det
går knappt att fira det.
Det är tillräckligt långt ifrån finalen för att man liksom... Alltså, vem pratar om ett betydelselöst mål i en kvartsfinal?
Ingen.
Nej, det går inte.
Nej.
Det går inte. Ronaldos mål mot Juventus som han gör i Turin, alltså hans cykelspark. Det är ju ett mål som jag tror att majoriteten av de som minns det målet kan inte svara på hur det gick sen.
Nej.
För Real Madrid i turneringen, för det är inte det som är viktigt när det är en sån spelare, för det är Cristiano Ronaldo. Han gör ett sånt mål som, ja, men det reser över hela jordklotet på 1,5 timme, och så har alla sett och så har man bara adderat det till den, liksom, en av de största karriärer. Men en spelare som Mehdi Taremi, alltså, han behöver ju att målet betyder någonting.
Nu gör han
årets snyggaste mål, men ingen kommer komma ihåg det.
Ingen minst.
Om 1,5 timme.
Ja, det är surt. Vi får se om några av våra lyssnare har fler sådana här mål. Problemet är ju som sagt att man glömmer bort dem.
Ja. Men bara kort, det är ju 2 veckor till det är dags, men så här spontant, PSG City och Real Madrid Chelsea, Hur kommer finalen se ut?
Ja, men du,
PSG Real.
Ja, ja, men alltså det kanske är tråkigt, men eller en tråkig åsikt. Det är inte tråkigt. Det tycker väl alla PSG och Real Madrid supportrar är superroligt, men de stora vinner. Erfarenheten är tyngst. De kommer in med lite större skrutum i de här matcherna och fläker ut det. Så att det, nej, jag, det är klart man kan se olika scenarier, det är inte det jag menar. Det är klart City, fan, de startar ju som favoriter här. Och vem är jag att säga emot det, höll jag på att säga. Men Real Madrid tror jag tar det. Vi har ju argumenterat för att Chelsea har en bra chans här och att det kan passa dem och att det kan bli tufft för Real Madrid att få in bollen. Men om du sätter pistolen mot tinningen så säger jag PSG Real Madrid. Och PSG har ju sagt hela tiden, just för att jag tycker att de i år har någonting extra. Finns en extra glans över PSG i år.
Och jag tycker också att de gånger lag och individuella spelare faktiskt har försökt syna Citys backar, Citys defensiv, det finns hål där.
Det finns det definitivt.
Alltså som Dortmund spelade på Etihad.
Andra halvlek på Etihad, första halvlek i Dortmund.
Jo, men alltså, och då ska man
också, 90 minuter som man ska värdera här.
Och då ska man också byta ut Jude Bellingham och Marco Reus till Di Maria och Neymar.
Hoppsan.
Haaland, ja, det blir Mbappé. Det kanske är ett pinnhål upp ändå.
Ja.
Och nej, jag vet inte. Alltså, att jag ser odds just nu med 2 veckor kvar på PSG till dryga 2,60 gånger pengarna att kvalificera sig.
Jag har något
köp med... inte riktigt det.
Nej,
alltså.
Exakt.
1,44 på, ja, City.
Jag ska nog in och lägga ett litet early bet här när vi klickar av podden för idag, Gustav.
Hörru du, tar du med dig någonting annat från den här semifinalrundan som givetvis är hela dagens avsnitt?
Nej, men jag tycker att känslorna och åsikterna kring de här matcherna är förmedlade ganska bra. Så där. Försökte hänga med lite runt om i fotbollsvärlden, såg att Gasperini är på väg och torska dit för några jävla dopingbrott. Här,
va?
Ja. Alltså inte, han har inte
han har tryckt i sig EPO för att
det hade varit något.
Komma i form här, ja, inför Beach 2021.
Cykla upp för Alperna i sommar. Bloddoping.
Han
hade en spelare, jag vet inte vem det var, som skulle testas då. De testas ju hela tiden. Dopingkommissionen, den italienska, var där. Då sa han, du kommer med här. Du ska inte göra någon jävla dopingprov. Vi har träning. Och sådana där grejer är lite farliga. För att jag förstår att det till största sannolikhet handlar om att Gasperini ville ha honom på träningen och liksom, fan, komma här och störa våran viktiga uppladdning. Och att han är ju surgubbe. Det har ju blivit väldigt tydligt, inte minst den här säsongen. Han har varit i blåsväder några gånger och varit väldigt arrogant och dryg mot domare och folk som jobbar runt omkring matcharrangemanget, va. Men här gick han nog lite för långt. Det kan bli avstängning och böter och skit.
Har inte Toloi lite dopingaura?
Alltså hela Atalanta har väl ett så här rejält jävla...
inte Muriel och Zapata.
Nej, men så här,
de
Italien liksom... har en skandal i sig. Det var ett tag sedan.
Det är dags.
Calcio Scommesse. Det är dags för en ny skandal. Kanske är det Atalanta.
Kanske
den liksom, systematiska dopingen från att spelarna är 14 år gamla som har pågått i decennier.
Kanske
i Atalanta.
Får vi till slut svaret på vad fan liksom Atalanta och Gasperini och Percassi sysslade med.
Jaja.
Det var doping hela vägen.
Det var doping hela vägen. Så alltså, Norling, han blev Per Elofsson. Som försökte haka på Johan Millig. Gick in i väggen, dog. Hade inte Millig varit dopad, varit med där, ja, då vet alla att hela kungen det mästerskapet hade varit Per Elofsson.
Mm.
Nu gör Atalanta samma sak.
Deron och Freuler och Gåsens är egentligen så dåliga som de borde vara.
Som de låter.
Ja, dels som de låter, men också som de borde vara.
De
Palomino och Romero och de här gubbarna. Alltså det är liksom, egentligen ska det inte gå. Men alltså, Romero, det är ju bagan.
Exakt.
Egentligen.
Ja, ja.
Men de har
decent målvakt.
De har dopat upp det här gänget. Nu ser jag allt så klart helt plötsligt. Atalanta har ju systematiskt dopat sig i 5 år. Och nu håller den här skandalen på att rulla upp sig. Fan.
Ja, men, ja, men, håll med om att det var länge sedan. Alltså, så här, Italien har ju en rejäl skandal i sig. Ja, det kommer ju snart. Frågan är vad den handlar om då bara. Nu har det varit domare spel. Fan, doping, det var ju på Juventus tid.
Ja.
Alltså slutet med 90-talet. Agricola och allt det där.
Var det, spelade han för Juventus när Edgar Davids...
Men alltså, det var ju lite alltså så här, i efterhand...
Edgar Davids åkte väl för Nandrolon?
Ja, men det var Nandrolon-skandalen. Det var ju även Gerstam och gänget.
Okej, så det var inte Juventus-kopplat?
Det slog inte så jävla hårt. Det blev ingen stor grej. Nej, det var, jag tror att det var typ så agent-kopplat. Nej, men du förstår vad jag menar. Så det var mer en personlig väl, tränare som...
Jag har alltid haft så jävla svårt att ta doping inom fotboll på allvar. För att det är inte en sport där, alltså självklart så kan man vara en jävligt mycket mer nyttig fotbollsspelare om du kan springa mycket mer än många andra, men det är samtidigt en sport som bedöms och avgörs på sätt som inte går att dopa sig till. Därför jag har alltid haft sån jävla sval inställning till de fotbollsspelare som har dopat sig.
Ja. Och där känns kanske doping inte är så stor i fotbollen. Ja. För att fotbollen, då måste du hålla i 40 matcher varje säsong. Och då handlar det jävligt mycket om de inre knäledsmusklerna snarare om liksom råstyrka.
Ja, hur bra du är kommer alltid vara liksom din teknik, din spelförståelse, ditt beslutsfattande, din faktiska förmåga att slå en spelare, att ta ett skott, att vara en bra avslutare. Det går inte att trycka en spruta i armen eller hålla på att byta blod.
Av doping.
Nej. Och där, alltså, borde det inte vara fritt fram inom fotboll? Fullt blås bara.
Ja, vad fan du vill.
Atalantas liksom, potentiella dopingskandaler som ska rullas upp borde inte vara någon skandal. Ja, det är bara liksom så här, hela Atalanta är dopade.
Jaha. När fotbollsspelare åker dit på doping är det ju för att de har rökt brass eller dragit ladd.
Eller som i det här fallet typ missat ett dopingprov.
Eller missat, ja precis. Så det blir väl
Rio Ferdinand åkte väl på det? Ja. Han åkte väl 7 månader på att han inte dök upp på ett dopingtest.
Men det var ju...
Jag tror att hans förklaring var att han flyttade den dagen.
Vilket han förmodligen gjorde.
Det är mänskligt.
Ja,
det är ju supermänskligt. Supermänskligt.
Men vad det gäller det gamla dopingjove så har de ju väldigt många likheter med Atalanta. Så många poletter trillade ju ner när dopingskandalen rullades ut. För de sprang ju så in i helvete jämfört med motståndarna. Alltså, Delivio rökte ju 2 paket röda prins om dagen och sprang ju mer än någon fotbollsspelare någonsin hade gjort.
Mm.
Och det är lite så man känner med Atalanta nu också. Hur i helvete liksom lurade upp Norling på läktaren. Det är mannen vid hela planen, gubbar. Det gör ju Atalanta. Det går inte. Spelarna liksom...
Gnaget missade den lilla detaljen och epodopen. Exakt. De fick inte med sig epon till Kolberg. Ska vi börja runda av då?
Mycket trevlig torsdag har det varit, Gustav.
Semifinalrundan är avslutad. Vi är halvt inflyttade i våra nya studio. Vi står här på Kungstensgatan 26 mitt emot varandra. Det saknas fortfarande lite teknik och den sista touchen innan vi är up and running till 100%.
Mm.
Men det var skönt och kul att vara tillbaka i samma rum igen.
Exakt, nu är vi här och det är här vi kommer vara i vårt nya hem. Vi skulle dragit igång tipslördag till lördag, men vi får inte upp, kamerorna funkar inte och vi får inte ljudet att lira. Vi har köpt dyra konsulttimmar för att lösa detta, men det kommer nog inte hinnas med. Så tipslördag blir uppskjutet en vecka, men vi är snart där.
Den som väntar på något gott kan ta sig en liten Pepsi alldeles snart när vi är klara för dagen.
Ja, fan, nu kommer ju våren. Titta ut, Gusten.
Mm,
vi har ju snart en glasvägg här. Då ser man hela vägen ut. Och det är strålande sol. Det är, vet du vad det är?
Det är Pepsi-väder.
Det är Pepsi-väder. Du är med.
Det är klart att jag är med. Hörrni, ha en trevlig helg. Vi hörs igen på måndag. Förlora er själva i all härlig jävla ligafotboll som spelas. På söndag kväll så öppnar Gugge Fotbollssöndag i Europastudion. Det är Napoli-Inter som är huvudmatch.
Oj.
Smakar inte jättedumt, va?
Nej, vet du vad jag vill säga då? Säg att Napoli har god chanser.
Det tror jag också. Inter är, alltså där är det ingen vrålande motor i vänsterfil. Där är det är en segrande bil som nu bara liksom ligger och rullar lite på neutralläge. Det kommer en förlust här. Det vet man ju. Men det är ingen fara på taket för det. 20.00 ses vi på Simor.
Ja, och ni läser mig och alla andra fina skribenter på totoballotto.se. Häng med där, kommentera, häng på klotterplanket, livechatta, det är skitkul.
Ciao Tutti!
Ciao Tutti! It's been 7 hours and 15 days since you took your love away. I go out all night and sleep all day since you took your love away. Since you've been gone, I can do whatever I want. I can see whoever I choose. I can eat my dinner in a fancy restaurant. Nothing can take away these blues. There's nothing compared, nothing compared to you. It's been so lonely without you here, like a bird without a song. Nothing can stop these lonely tears from falling. Tell me, my arms around any girl I choose.